Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag. Och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, utbilda och sprida kunskap. Jag som gör podden heter Lia, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det var början på mitt nya liv. Livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma. Hej! Idag har jag med mig en gäst som heter Julia och Julia ska dels berätta om sin lillebror som hon förlorade i suicid förra året. Och ja, vi ska gå in lite mera på vem Viktor var och relationen mellan de två. Den här viktiga relationen mellan två syskon, en syster, en lillebror och hur livet har varit efter att Viktor gick bort. Hej och varmt välkommen Julia, vad fint att du är här.
Tack, jag ska prata om min lillebror Viktor. Han dog 29 juni 2022, men han var världens finaste människa. Han var omtänksam, fin, rolig och hade ett hjärta av guld. Det finns ingen som någonsin kommer få mig att skratta lika mycket som min lillebror gjorde. Och det känns skönt att vara här och prata med honom idag.
Vad fint att höra. Jag förstår att det inte är lätt. Så kan inte jag säga att jag vet 100% vad du går igenom och vad din familj också går igenom. Men det är fint att du vill ställa upp, dela hans historia och din historia. och just för att sprida kunskap. Och att, ja, att det är viktigt att ingen får glömmas bort.
Precis.
Mm. Skulle du vilja inleda lite med berätta vem Viktor var och hur er relation såg ut?
Men som jag sa, Viktor var så omtänksam människa. Han ville göra alla glada runt om sig. Och han brydde sig mycket om folk. Ibland kunde jag komma hem och han hade städat köket åt mig. Så jag slapp göra det efter jobbet. Jag och Viktor var bästa vänner. Vi har växt upp tillsammans och jag har nästan tagit på mig som en mammaroll åt Viktor. Inte för att någon har sagt att jag ska göra det, men det blir så automatiskt. Och vi var jättetajta.
Mm. Hur gammal var Viktor och hur många år skiljer det emellan?
Viktor var 19 när han dog och jag var 23.
Mm.
Så jag är född 1999 och Viktor är född 2002. Så vi var ganska nära ålder.
Ja.
Och det kan ha bidragit till vår tajta relation, för vi växte verkligen upp tillsammans. Och jag har alltid känt mig ganska beskyddande över Viktor. Det blir väl så automatiskt när man är stora syster, tänker jag.
Ja, men precis. Mm. Var ni lika som personer?
Det var vi. Samma humor, samma intressen. Vi kunde sitta och prata i timmar. Och han kom in till mitt rum hela tiden. Och då fastnade vi i konversationer om saker och vi mycket interna skämt.
Mm. Och ni två bodde hemma fortfarande?
Ja, precis.
Hur såg resten av familjekonstellationen?
Min mamma försvann från vårt liv när vi var yngre. Cirka 2011 tror jag det var. Hon hamnade i ett missbruk och försvann då. Sen efter det har det bara varit jag, Viktor och min pappa. Och det har ju varit jobbigt att hon försvann, men jag tycker ändå vi har klarat det ganska bra.
Mm.
Och Viktor, han hade ADHD och drag av autism. Vilket gjorde att han kanske uppfattade saker lite annorlunda och han hade ganska svårt i skolan faktiskt. Men han var jättesmart. Nog den smartaste människan jag träffat. Men han gillade inte det här att man ska sitta fast i 8 timmar och lyssna på teoretiska saker. Han ville göra saker, han ville göra praktiska saker. De sista typ 2 åren i sitt liv så gick han i gymnasiet. Men han ville bara ut och jobba. Han ville inte sitta i en skolbänk. Det känns lite som att skolan bara är anpassad för en typ av människor och inte de som är lite utanför. Så där skulle jag väl säga att Viktors svårigheter började med skolan. Speciellt när han gick i grundskolan. De hade ingen koll på honom. Han fick springa runt, göra lite som han ville. Det kändes inte sett helt enkelt. De brydde sig inte om vad han behövde för att lära sig och sitta nu. Så jag skulle säga att skolan är nog en av de största anledningarna till att han började må dåligt.
Mm.
Och det har ju fortsatt ända till gymnasiet.
Men hur kunde det te sig? Alltså hur kunde ni se det hemma att han började må dåligt?
Han skolkade väldigt mycket från skolan. Han var ingen person som pratade om sina känslor när han var yngre. Man kunde fråga honom hur han mådde och det var så allting bra, allting bra. Sen, jag skulle säga kanske 1 år innan han dog, så började han med självskadebeteende. Och då fattade vi att okej, han mår inte bra. Det var hans rop på hjälp helt enkelt.
Mm. Fick ni hjälp till en början eller så?
Han gick på BUP när han var yngre. Men grejen med BUP är att de som jobbar där byter ju jobb hela tiden. Så han fick aldrig någon fast kontakt som han riktigt fastnade för. När han var äldre så hade han också en kontakt inom psykiatrin. Men han tyckte inte det gav riktigt någonting. Och de sista månaderna i hans liv så var hans kontakt. Jag vet inte om han hade slutat eller något. Så han hade ingen kontakt sista tiden. Så jag tycker inte riktigt att de har hjälpt.
Nej.
Och han var ju inlagd inom psykiatrin sista månaden av sitt liv. Och det är stora brister inom psykiatrin.
Mm. Hur mycket fick ni som anhöriga vara med i det liksom, utredningen eller den perioden just när han fick hjälp från psykiatrin och sådär? Hur mycket inkluderar de er som familj?
När han var yngre och fick sina diagnoser, så nu var jag ganska ung då också, så jag hade inte riktigt koll. Men jag tror att min pappa fick vara ganska involverad i själva processen. Men när han var över 18 så då har ju vi ingen rätt att se in i hans vård. Om inte han tillåter det.
Mm.
Men jag skulle säga de sista 2 åren var han ganska öppen med sitt mående. Till skillnad från när han var yngre. Mycket mer öppen.
Mm.
Den 29 juni 2021 så var jag på jobbet. Och min pappa var på en läkartid. Och Viktor var ensam hemma. Och då får jag ett samtal från Viktor. Och när jag svarar så är det en polis i telefonen. Som berättar att min mamma har hittat död. Efter en överdos. Och jag skulle säga att den dagen där och då så förändrades Viktor. Förlusten tog väldigt hårt på honom. Och jag tror att när mamma dog så dog hoppet om att få tillbaka sin mamma. Till skillnad från mig som faktiskt tyckte att det var lite av en lättnad när min mamma dog, för då kände jag att nu behöver inte hon lida mer. Men med Viktor så han blev inte samma person efter att hon dog. Och jag skulle säga att det är där hans stora problem började, med självskadebeteende och sin depression.
Och jag tänker att med en sån enorm förlust så är det ju egentligen inte alls konstigt att man mår dålig. Eller alltså, har man mått dålig innan och sen är man med om sån här fruktansvärd förlust, alltså förlora sin mamma när man ändå är så pass ung fortfarande. Precis. Så ställs ju allting på sin spets. Det är ju verkligen en omvälvande situation och tillvaron liksom förändras totalt.
Precis. För även om vår mamma lämnade oss så hon skrev väldigt mycket till min lillebror. Och jag skulle säga att det fick honom att tro att det finns en chans att hon kommer tillbaka. Medan jag...
Ja, med hoppet är det sista som lämnar oss. Precis. Verkligen.
Medan jag kanske var lite mer realistisk. Så hoppades han innerst inne att det skulle finnas en chans att hon kom tillbaka. Och när hon dog, då försvann det hoppet.
Mm.
Och det tog väldigt hårt på honom.
Mm. Fick ni någon hjälp när er mamma gick bort?
Nej.
Jag tänker från samhället, vården eller samtalsstöd, kyrkan.
Nej, ingen som har...
Ingenting alls?
Ingen som har hört av sig till oss och kollat. Utan det är hjälp vi får söka själva.
Så du fick besked via ett telefonsamtal från polisen?
Ja. De var på plats hemma hos oss.
Ja, de kom på plats.
Och de var jättefina och tog verkligen hand om min lillebror, så ingenting. Jag har inget illa att säga om dem. Men efter det så blev det ganska tyst. Ingenting. Om vi behöver samtalsstöd eller...
Kuratorhjälp eller något? Nej.
Nej. Utan den hjälpen fick man söka själv.
Och det är jättemärkligt. Alltså det ska ju inte gå till så.
Nej.
Det är verkligen så fel.
Precis. Ja. Och sen skulle jag säga typ ett år efter. Så kom Viktor fram till mig en dag och sa: Julia, jag mår jättedåligt. Kan du snälla ringa ambulans? Så det ringde jag till 112 och såg till att han blev inlagd. Frivilligt då.
Mm.
Och det skulle jag säga var starten på slutet, om man ska säga så. Jag och min pappa, vi kände oss trygga med att han var inlagd. För vi har själv ingen erfarenhet av eller vi har erfarenhet av psykiatrin, men inte av att bli inlagd på psykiatrin. Men vi kunde inte ha mer fel. För hans mående blev mycket, mycket sämre när han var inlagd där.
Vad tror du det berodde på?
Det var mycket... De hotade ofta med att skriva ut honom. Och då blev han stressad. Han ville ju samtidigt inte hem, för han visste att han skulle skada sig själv då.
Han ville ha hjälp.
Han ville ha hjälp. Ja. Han var väldigt hjälpsökande.
Och det är ändå, alltså, det är ju en otrolig styrka i sig att bara förmedla det och verkligen säga: men jag behöver hjälp, om det så är liksom, som i det här fallet, att han sa det till dig till att börja med. Det krävs ju väldigt mycket av en person ändå.
Nej, men precis. Och speciellt som jag uppfattat nu efterhand bland män också. Det är inte, inte så vanligt att de söker hjälp. Så då i stunden var ju, det var jobbigt, men jag var ju stolt över honom.
Mm.
Att han ändå insåg: okej, jag behöver hjälp.
Ja.
Och han lades in, och jag tror att han låg inlagd i cirka, men jag skulle nog säga en månad, tror jag. Och det var mycket permissioner hem från sjukhuset när han sov över hemma hos oss. Och han blev utskriven en gång, men fick en jättestor panikattack, så min pappa fick köra tillbaka honom. Det skulle säga cirka 5 dagar innan han dog, så ändrades hela hans humör. Han blev glad. Han kunde ringa till mig och säga: men Julia, vet du vad? Jag är redo att komma hem. Jag mår bra nu. Och jag såg det bara som en bra sak. Jag tänkte så här: åh gud, nu har det vänt. Nu mår han bra. Vilket jag nu i efterhand har insett är tecken på att personen förmodligen har bestämt sig på att ta sitt liv. Men jag hade ingen aning om det då. För jag har ingen erfarenhet av självmord eller suicid. Viktor kom hem den 29 juni 2022 på permission. Han ringde till mig och sa: Julia, minns du att det är mammas årsdag idag? Och jag hade ingen aning om det. Jag hade inte ens tänkt på det på jobbet. Så jag tänkte väl som, ja, men det var ju tråkigt. Och sen bara släppte jag det. Men... Så 29 juni 2022 var som vilken annan kväll som helst. Jag höll på, var på väg att gå och lägga mig, min pappa också. Så kom Viktor och sa: jag ska gå och ta ett bad. Det var inget konstigt liksom. Sen efter en timme så kände vi att okej, nu har de badat lite väl länge. Så vi gick till badrummet och bankade på, men fick inget svar. Och vi hittade honom död i badrummet. Han gick inte att rädda, och Viktor dog 19 år gammal. Men han hade låst dörren, så vi fick slå sönder dörren med en hammare för att ta oss in.
Men han sa ingenting mer till er då, utan bara: jag ska gå och ta ett bad, och så gick han?
Inga tecken, ingenting.
Lämnade han någonting efter sig? Något brev, lapp, någonting annat?
Vi lyckades komma in på hans Apple-konto. Skulle säga kanske 4-5 månader efter han hade dött. Och där hittade vi ett brev som han hade skrivit i sina anteckningar. Men han hade inte lämnat något fysiskt brev efter sig. Så i början trodde vi att det inte fanns någonting. Och jag vände ju upp och ner på hela lägenheten. Jag letade överallt och hittade ingenting.
Han hade alltså då skrivit anteckningar som var till för de efterlevande. Alltså
precis.
Dig, din pappa och så.
Precis. Och det var jättejobbigt att hitta, men det var också en jättestor lättnad. Det gav inte mycket svar, men man fick ett hejdå.
Förklarade han där hur han mådde? Eller var det just bara med ett avskedsbrev?
Mera förlåt. Okay. Vi visste ju hur han mådde de sista månaderna. Vi visste att han hade självmordstankar. Men vi trodde inte att han skulle göra något. Vi var ju trygga med att nu har han hjälp.
Mm.
Så vi tänkte inte att någonting skulle hända.
Nej. Och framförallt kanske inte när han själv hade uttryckt att nu mår jag bättre eller att det går framåt.
Precis. Och det är där jag tycker att sjukvården gjorde ett stort misstag. Jag och min pappa kunde inte veta bättre. För vi är inte utbildade.
Nej, helt omöjligt ju.
Men de har ju varit med självmordsbenägna personer. Och vet att när måendet ändras på en sekund så är det någonting som inte står rätt till. De borde ha reagerat och inte skickat hem honom. Speciellt för att de visste att det var mammas ettårsdag.
Jaha, de visste det.
De visste. Där gjorde hon ett stort.
Det är ju konstigt. Det är ju verkligen ett stort frågetecken.
Precis.
Varför man valde att göra så.
Exakt. Jag skulle säga att psykvården har många förbättringar de behöver. Och nu efter att Viktor har dött, jag vet de första dagarna så satt jag mig vid telefonen och så sökte jag på permission, självmord på Google. Och det är så mycket människor som tar sitt liv på permissioner från sjukhuset. Det händer så ofta. Varför tänkte de inte att... För Viktor sa ju till dem att han hade planer. Som jag fattat att det var ganska öppen. Men...
Har ni fått chansen, du och din pappa, att kanske ställa de här frågorna till dem? Ansvariga på plats.
Vi har haft ett möte, men det var så strax efter Viktor dog, så jag minns inte så jättemycket. Men vi har planer på att anmäla dem. Man har 2 år på sig.
Alltså en IVO-anmälan då?
Ja, precis. Mm. Precis. Och så ska jag be om att få ta del av deras interna utredning. Och så vill jag ha hans journaler också. Så det ska jag ta tag i, tänker jag.
Mm.
Se om man kan få lite svar där. Jag vet att det kommer inte ge tillbaka Viktor. Men det kanske kan hjälpa att det inte sker igen. Så någon slipper gå igenom det vi har gått igenom.
Så är det ju tyvärr. Det förändrar inte liksom det som har skett. Eller man kan ju inte ändra gårdagen. Men vi kan bara försöka göra morgondagen lite bättre.
Precis.
Och kanske inte enbart för oss själva. Men just som du säger, just att så att det inte ska hända fler.
Precis. Och det är därför jag känner att jag vill gå ut med min och Viktors historia. Så att jag känner att jag kan nå ut till andra syskon som har förlorat sina syskon i suicid.
Ja, och det är jag så otroligt tacksam för att du ville vara med här idag. För jag vet att jag ställde ju frågan till dig om du ville gästa podden och dela med dig och berätta om din och Viktors historia. Så. Och så minns jag just att du svarade att du gärna ville ha lite betänketid.
Precis.
För att du inte riktigt visste om du kände dig redo för det eller sådär. Och det förstår jag absolut och full förståelse för det. Det är ju inget lätt. Alltså så. Nej. Det. Och precis. Det river ju upp massa känslor. Och det som du säger, det är ändå det är viktigt att dela med sig om man orkar såklart.
Precis. Det kanske kan hjälpa någon annan som är precis där jag var i början när Viktor dog. När jag kände att det finns inte en chans att jag kommer komma tillbaka till livet någonsin. Och så känner jag väl lite nu också, men det går ju framåt. Det gör det. Jag kan jobba. Jag kan liksom göra saker. Även om jag hela tiden bär med mig den jättestora sorgen efter min lillebror.
Och hur är det i vardagen? Hur funkar det? Hur tycker du att... Nu har det inte riktigt gått ett år än.
Nej.
Det är 2 månader kvar då. Till juni. Men hur har sorgen förändrats, tycker du?
Jag vet att folk säger att det blir lättare med tiden. Och det stämmer inte. Inte för mig. Jag tycker det blir jobbigare ju längre tid som går. Mer för att jag inser att det är på riktigt. I början så kunde jag tänka så här, men Viktor kommer hem nästa vecka. Det är inga problem. Det är liksom, det här händer inte. Jag liksom väntade på att han skulle komma in genom dörren. Och jag väntade på det där samtalet eller det smset. Men nu har jag verkligen börjat fatta att jag kommer aldrig mer se min lillebror. Jag kommer aldrig mer få ett samtal från honom. Och det är en väldigt tung känsla att ha. Väldigt tung. Så i mitt fall tycker jag att det har blivit värre. Men det har inte gått så jättelång tid heller. Jag vet inte hur det är om 3 år. Och jag har väl kommit till den insikten att jag kommer aldrig komma över det här. Och såret kommer aldrig läka. Men jag kommer lära mig leva med det. Och hantera det.
Det kan jag skriva under på faktiskt. För precis så är det. Vi lär oss att leva med det. Och som Visa brukar säga att man vänjer sig. Vare sig man vill eller inte. Men man har ju inget alternativ. Så finns ju inget val.
Precis.
Alltså så, det är ju ingenting vi har valt, utan det har bara blivit så. Och vad är alternativet?
Precis. Ja, och Viktor hade inte velat att jag skulle sluta leva. Alltså, han tog sitt liv för att han led så himla mycket och såg ingen annan utväg. Och han tänkte väl i sitt sjuka tillstånd att han gjorde oss en tjänst. Vilket är helt fel. Tvärtom. Men han menade inget illa mera. Han ville inte att vi skulle må dåligt. Sen är det klart att vi mår dåligt. Och det kommer vi alltid göra.
Mm. Ja, men precis. För det är ju så som folk som begår självmord. Jag har ju inte det för att de vill orsaka smärta hos någon annan.
Precis.
För att oftast, man mår ju inte så bra. Då är det klart att man tänker ju inte de banorna.
Nej.
Utan man går ju bara in i sig själv. Och liksom, mår man dåligt så är det kanske det enda som känns rätt där och då för en själv. Alltså så.
De vill få bort sin egna smärta. Och i början var jag väldigt arg på Viktor. Men sakta men säkert tycker jag den känslan har försvunnit. Jag känner att jag kan inte riktigt vara arg på honom. Med tanke på hur mycket han led.
Men ilska är en jättevanlig känsla. Oavsett, ska jag säga, hur man förlorar någon. Så det är jättevanligt att man känner det. Framförallt skulle jag säga i början. När det precis har skett. Men sen kan det hålla i sig väldigt länge under en lång period ändå.
Precis. I början kunde jag bli sur av så onödiga saker. Typ som att det inte gick att låsa upp dörren. Jag kunde bli orimligt arg över det.
Och det är ju en reaktion, såklart. På den sorgen som man går och bär på. Eller att man inte kanske inte vet hur man ska hantera det. Eller hur man ska få utlopp för sina känslor.
Jag har aldrig riktigt upplevt sorg på det här sättet någonsin. Med min mamma, jag var ledsen. Men det gick över ganska snabbt. Eftersom att hon ändå hade varit borta från mitt liv i typ 10 år. Men med Viktor, det gör fysiskt ont. Och jag är inte samma person som jag var när Viktor levde. Känner jag. Det fanns ett liv med Viktor och det finns ett liv efter Viktor.
Hur skulle du säga att det har förändrat dig som person?
Jag har en helt annan syn på livet. Innan så var jag kanske lite dålig på att faktiskt säga jag älskar dig. Eller liksom ta vara på det man har. Men nu inser jag hur snabbt det kan ryckas ifrån en. Och jag har aldrig heller riktigt varit en spirituell människa. Eller trott på himlen och helvetet. Men hela min syn har ändrats. Och jag vet innerst inne att Viktor är på en bättre plats. Och att vi, när jag dör när jag är gammal, att vi förhoppningsvis kommer ses igen. Och det, oavsett om det är sant eller inte, får mig att orka.
Ja, men man måste få lov att alltså skaffa sig sin egen uppfattning om vad liksom det här livet innebär och nästa liv dit man kommer, om man väljer att tro att man gör eller inte. Det måste man ju självklart få göra och känna precis som man vill.
Precis. Ja, och sen just när det gäller sorg efter självmord, det är så himla många andra känslor som spelar in. Mycket, mycket skuld. Även om jag rent tekniskt vet att det inte är mitt fel att Viktor tog sitt liv. Det är ingen i min familjs fel. Men ändå så tänker man, tänk om jag hade sagt det där, tänk om jag hade gjort det där. Tänk om jag hade knackat på badrummet tidigare. Och det är sådana tankar som
många frågor, obesvarade frågor som som man aldrig kommer få svar på förmodligen, alltså så.
Precis.
Jag tänker att det är ju en sorg i sig. Det är liksom dubbla sorger, att det blir förlusten av personer, men sen också hur det har gått till och att man inte riktigt vet. Man får aldrig liksom svar på sina frågor 100%, och att leva med ovissheten i sig.
Precis. Sen också att han var ju så himla ung, 19 år gammal. Det är inte bara att jag har förlorat min lillebror, utan jag har förlorat hela framtiden med honom. Syskon är den längsta relationen man ska ha. När ens föräldrar dör så har man i alla fall sitt syskon. Och det känns tungt.
Mm.
Och inte ha honom nu resten av livet. Och inte kunna se honom göra karriär eller plugga det han vill, till gifta sig eller vad nu vill göra med sitt liv. En stor sorg också.
Visste du vad han hade för drömmar och så? Var det någonting han, som ni pratade om någon gång?
Han hoppade fram och tillbaka så himla mycket. Jag tror inte han själv hade riktigt bestämt sig. Men jag vet att han gillade musik väldigt mycket. Sen om han hade jobbat med det eller inte, det vet jag inte. Ena stunden ville han jobba på fritids och sen var det musik. Och ja. Vilket det är i den åldern.
Ja, men gud. Ja. Man hinner ändra sig 5, 10, 20 gånger om.
Precis. Han aldrig bestämma sig. Tyvärr. Sorgen, det går verkligen i så olika faser. Just nu är jag i en fas där jag inte kan gråta. Jag kan gråta lite då och då. Till skillnad från början då jag bara grät hela tiden. Och kände så att det kommer aldrig ta slut. Men nu får jag liksom kämpa fram tårarna. Det tycker jag är konstigt.
Jag tänker att eftersom du kanske haft, som du nämnde, just en period av mycket gråt, mycket tårar. Att det är kroppens sätt att faktiskt återhämta sig. att för att vi fungerar på det sättet. Det är ju därför vi har liksom bra dagar, mindre bra dagar, och det går liksom upp och ner.
Precis.
Och det är ju kroppens sätt också att skydda sig själv. Och att hämta ny energi för att vi ska orka vara i sorgen och vara ledsna och få liksom ut alla känslor. Vilket är jätteviktigt, och samtidigt behöver vi få de här dagarna. Nej, men nu känns det som att jag inte kan gråta. Det finns inga fler tårar, det kommer inga fler tårar.
Precis.
Och att liksom, ja, att man har producerat så mycket tårar innan, och då behöver liksom kroppen en paus, tänker jag.
Det är sant. Det känns så himla konstigt att ibland har man jättebra dagar. Vissa dagar kan jag skratta jättemycket på jobbet. Och ha jättekul. Och sen när jag kommer hem så tänker jag så här, hur kan jag skratta om min lillebror är död? Men samtidigt vet jag att jag måste tillåta mig själv att skratta. För hur ska man annars klara?
Sorg.
Man måste tillåta sig själv att ha bra dagar.
Absolut.
Även om det är väldigt svårt i stunden. Och inte få skuldkänslor.
Nej, men precis. Och det är en jätteviktig grej, just det här att inte få skuldkänslor. För att det går ju ändå hand i hand. Så sorg, glädje. Och bara för att du skrattar och har en bra dag, så betyder det inte att du har glömt bort Viktor. Eller att smärtan blir mindre. Eller att sorgen blir mindre. Och du saknar ju honom lika mycket. Bara för att du skrattar betyder inte att du inte saknar honom längre.
Precis.
Det har ju inte med det att göra. Men det är ändå tur att vi människor fungerar så.
Precis. Den 9 september hade vi begravningen för Viktor. I ett jättefint kapell i Skogskyrkogården. Och vi har alltid trott att Viktor inte hade så mycket kompisar. Att han var ganska ensam. Men det kom så mycket människor till begravningen. Eller inte jättemånga, men vi var cirka 50 personer. Och det kändes så bra att se att det fanns så många som tyckte om Viktor. Och att han ändå lämnat ett stort avtryck efter sig själv på den här jorden. Det tycker jag känns bra.
Och det har han ju verkligen gjort. Om vi ska gå in på det jag tänkte, som du också säkert tänker på just nu. Med det här fina Instagram-konto som han startade 2021 kanske?
Ja, men precis.
Vill du berätta lite om det arbetet som han sysslade med?
I början så berättade han inte om det. Han var väl lite orolig över hur jag och min pappa skulle reagera. I början så var jag ju lite orolig. Så här, men tänk om någonting hände dig, Viktor. Tänk om du blir skjuten. Alltså en vanlig, orolig stora syster. Men sen när jag väl gick in på sidan och såg vilket jobb han hade gjort, då fattade jag lite mer. Men jag vet inte riktigt exakt hur han fick idén. Men jag vet att det startade när han såg Alexandra Pascalidos dokumentär Mammorna på SVT.
Jaha, var det i samband med det?
Jag tror att det var så det startade. Vad och han blev jätteberörd av den. Han fick till och med mig att titta på den.
Otroligt gripande serie.
Verkligen.
Om mammor som har förlorat barn i gatuvåldet.
Precis. Då fick han kontakt med Alexandra Pascalido. Och jag för mig att han skrev att han hade fått sin skolklass att titta på dokumentären. Och sen tror jag han fick kontakt med några mammorna också. För det var en princip han hade med sin sida. Att han kommer inte lägga upp någonting om inte de anhöriga godkänner det. Så han har ju haft kontakt med mammor och syskon och kusiner och varit väldigt noga.
Det är ett rejält arbete han har gjort då, verkligen, ja. Med all research och allt arbete bakom det.
Och jag tror att i hans sorg efter mamma så tror jag att han fann en tröst i att hjälpa andra i sorg också. Även om man inte kunde relatera till hur det är förlorat barn, så kunde han ändå relatera till någon i sorg.
Ja, absolut.
Mm. Och det, jag hoppas och tror att det hjälpte honom lite. Och jag tror att precis som alla andra tonåringar så vill man känna sig, behövd. Eller ha någon plats. Och han känner väl att han gjorde någonting bra och hjälpte andra. Och hittade en mening i det. Men när han började må väldigt dåligt de sista månaderna så slutade han använda kontot, tyvärr. Och min plan är att fortsätta med kontot i den takt jag orkar.
Mm.
Jag har lagt upp ett nytt inlägg. Och när jag känner mig lite bättre så kommer jag fortsätta med den. För jag vill inte att den dör ut heller. För det är Viktors livsverk.
Mm.
Det är ett stort avtryck.
Ja, men verkligen.
Och jag har fått meddelande från många mammor som beskriver hur fin och snäll Viktor var. Och vi har fått sån fin respons på Viktors minnessida som vi la ut på Säg deras namn.
Ja, kontot heter Säg deras namn. Ja. Jag ska bara nämna det.
Precis.
Och det är ju, man kan väl beskriva det som en hyllning till...
Ja.
Väldigt unga personer som har mist livet på grund av gatuvåldet.
Precis. Ja. En minnessida helt enkelt. Där vänner och familj får sörja.
Mm. Där han också la upp bild på de här personerna.
Precis. Och istället för att fokusera på om personen var kriminell eller inte, så såg han människan och han...
Precis, de unga personerna vars liv gick förlorade.
Precis.
Helt i onödan.
Och han var väldigt noga med att lägga upp en liten text om hur personen var som... När de levde, om de var roliga eller snälla eller vad de anhöriga tyckte och tänkte. Och han ville sätta ett namn på statistiken och visa att det är människor som dör. Ja,
därav säger deras namn.
Precis.
Så att det inte bara blir ännu en siffra i statistiken.
Precis.
Otroligt fint.
Ja.
Arbete av honom.
Verkligen. Jag ångrar att jag inte sa hur stolt jag var till honom. För jag fattade inte riktigt då hur stort det faktiskt var. Utan det är nu efter han har dött.
Det vet jag. Det är jag helt övertygad om att han vet. Att du är stolt över honom.
Jo. Responsen vi har fått från alla som följer det kontot. För jag gick ju ut med att Viktor inte lever längre. Och det har varit så mycket fina kommentarer och fina meddelanden. Och det har verkligen hjälpt i vår sorg.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Faktiskt.
Jag ska säga att jag... började följa kontot ändå ganska tidigt. Och jag har för mig att det ploppade upp liksom i mitt flöde. Det kan ha varit via Adrianas mamma som jag såg det faktiskt. Och det var ett av de tidigaste inlägget. Om jag inte minns helt fel. Och sen vet jag också att Alexandra Pasqualini, hon delade ju det också. För hon följde ju hans arbete också där. Och det minns jag så väl. Och så minns jag så väl också när jag läste ditt inlägg.
Mm.
Och det berörde mig jättemycket, verkligen.
Ja.
Och jag såg ju verkligen hur mycket kärlek han fick, eller ni fick, ska jag säga. Och hur mycket det uppskattades, alltså det han gjorde med det här kontot.
Ja, jag hade ingen aning om storleken på det hela och hur mycket människor han har berört förrän jag faktiskt la upp inlägget. Och vilken respons jag fick. Så mycket fina meddelanden. Och...
Vad skrev folk?
men att han, att Viktor har funnits där när de har sörjt. Och vilken hjälp han har varit. Och bara jättefina meddelanden. Och det har verkligen hjälpt till.
Fint.
Och skönt att veta att, men att Viktor gjorde någonting som, att han lämnade ett avtryck hos andra människor. Och veta att det inte bara jag och min familj som kommer minnas Viktor, utan det är många fler som kommer minnas honom.
Mm.
Det känns, eftersom att han ändå var så ung.
Absolut. Ja, för han fick väldigt många följare på ganska kort tid ändå.
Ja, jag tror att nu ligger uppe i nästan 4000.
Mm.
Och jag vill ju inte att sidan dör ut. Det skulle kännas jättejobbigt. Men när jag känner mig redo så kommer jag fortsätta. Och det vet jag att Viktor hade velat.
Okej, okay, men han ligger alltså på Skogskyrkogården.
Jättefint. Och vi är jättenöjda med platsen vi valde.
Valde ni att kremera honom eller jordfästa?
Kremera. Vi hade begravning med urna.
Mm.
Vilket, vad jag uppfattat, är ganska ovanligt. Eller blir väl mer vanligt och vanligare nu. Men vi tyckte att det kändes bättre. För vi gillade inte tanken av att han skulle ligga och liksom ensam. Så kremering kändes bättre. Nu är han urnsatt i en jättefin minneslund. Eller askgravlund. Så vi vet exakt vart han ligger.
Okej.
Okay.
Är det Skogskyrkogården också?
Ja. Ja. Och det är jättefint där.
Mm, det är en jättefin kyrkogård. Sveriges största kyrkogård dessutom.
Och det finns ett jättestort träd precis bredvid som nästan så lutar lite.
Ja, men det har jag sett.
Och vi har sagt att det är som att trädet vakar över Viktor för att den liksom är så lutad mot.
Mm.
Lite konstigt, men en annan grej som jag har tänkt på med sorgen är hur konstens tidsuppfattning blir. För jag kan tänka på typ när vi hade möte med begravningsbyrån och det kändes som att det var ett år sedan. Men det känns också som att det vore igår.
Ja, det är så diffust det här med tiden, ja.
Mm.
Vissa saker känns verkligen som att det var igår. Jag var ibland så här, men det var jättelänge sedan.
Precis.
En märklig känsla det där.
Mm. Hur kan livet gå vidare
trots
att det värsta har hänt? Så känns det. Mm. Men livet går vidare.
Kanske inte alla som tror det. Man tänker så här, med tiden läker eller så.
Det gör det inte.
Nej, det gör det verkligen inte. Det är bara vi anpassar oss och hittar olika sätt.
Jo.
Att förhålla oss till tiden och att hantera sorgen. Men nej, det försvinner inte. Det är bara vi som växer runt sorgen.
Precis. Det tycker jag är jobbigt, att det känns som att man får lite press på att gå vidare. Men det här är ju hela ens liv nu.
Ja, men precis.
Det är liksom,
sånt kan verkligen trigga igång med också när folk säger att gå vidare. Ja, men vad är ens gå vidare?
Precis.
Oavsett vad du gör, från och med nu, här och nu, där du står idag och framåt, så kommer inte det liksom förändra det som har hänt.
Nej.
Och den händelsen kommer ju alltid följa med dig. Alltså du går ju inte vidare framåt från den, utan du går ju vidare med den. Alltså den följer ju med dig, det är en del av dig nu.
Ja, det finns ju inte en dag då jag inte tänker på Viktor.
Nej, men precis. Och han är ju din lillebror och han kommer alltid fortsätta vara din lillebror. Även om han inte finns här fysisk. Ingen annan ser honom. Men du bär ju med dig han överallt, hela tiden, konstant. Och tänker på honom, han finns inom dig.
Precis.
Så det är inte, man kan inte gå vidare från någon som man har älskat och förlorat. Det är inte så det funkar. Men tyvärr är det den bilden som kanske många har, som inte själv har varit i den situationen. Precis. Och ofta så vet vi ju, alltså du och jag som sitter här och har varit med om att förlora någon vi älskar, vet ju det idag. Men vi vet också samtidigt att andra som inte har upplevt eller gått igenom det aldrig någonsin kommer kunna förstå det 100% ut. Alltså fullt ut hur det är.
Ja, och jag kan ju inte säga. Jag kanske tänkte så också innan jag förlorade min lillebror. Jag tror de flesta har tänkt så innan de faktiskt är med om det. Så det är bara okunskap.
Mm, det är det. Ja. Det är därför jag tycker att det är viktigt att lyfta det här med sorg. Och som är så enormt. Alltså sorg, det är ju innefattat ju hur mycket som helst egentligen. Men just det är ju viktigt. Att folk får reda, eller att man förstår att sorg handlar. Även om det till stor del så är ju det värsta alltså dödsfall. Och ofta så är det kanske det man tänker på när man hör ordet sorg. Men det kan innebära också andra saker i livet som man bär. Som är en förlust, som är en sorg. Där man försöker få mer kunskap om, helt enkelt.
Ja.
För jag kan tänka mig som i ditt fall, som du var inne på tidigare, det här med din mamma. Hon försvann från ditt liv och Viktors liv under en ganska lång period. Och det är ju också en sorg.
Ja, precis.
Hon levde, ja. Men hon var ju inte närvarande. Hon var inte där för er.
Ja, det var det. Jag liksom sörjde ju henne under 10 år. Fast hon levde. Och när hon väl dog så kändes det nästan som att jag hade sörjt färdigt. Jag var ju förberedd på att hon skulle dö. Jag visste att det skulle komma någon dag. Och jag tror det var därför det inte riktigt slog mig så himla hårt när hon faktiskt dog. Jag har redan gått runt och sörjt i 10 år.
Ja, och du har ju säkert då hanterat den sorgen på ett helt annat sätt än vad Viktor gjorde. Han kanske inte riktigt gick och tänkte på att det här är en sorg på det sättet. Utan han såg framför sig och kanske mer fokuserade på med hoppet om att mamma ska komma tillbaka.
Precis. Och det tror jag också har att göra med att han var yngst också.
Ja.
Jag tror det är ganska vanligt bland.
Nej, men såklart. Och det är ju helt naturligt normalt. Man vill ha tillbaka sin mamma.
Han var ju så liten när hon försvann. Så. Ja. Och jag är så tacksam att jag har min pappa. Vi har varit varandras stöttepelare genom hela det här.
Hur är er relation
den
idag?
Den har alltid varit jättestark. Men den har blivit mycket starkare med allt som har hänt. Och jag hade inte klarat det utan honom. Och jag är jätteglad att jag har honom. Han är fantastisk.
Och ni kan prata om
allt
misstänker jag.
Mm. Ja, och jag tror att det hjälper att vi faktiskt bor tillsammans. Och en annan grej som också har hjälpt mig mycket i min sorg är att jag har tagit kontakt med andra anhöriga som har förlorat i självmord.
Okej. Okay. Är det genom någon organisation?
Ja,
eller?
Via SPES. Suicidprevention och anhörigstöd.
Mm.
Har jag för mig att stå för.
Ja, men precis. Mm.
Där har jag gått på anhörigträffar, jag har fått kontakt med andra syskon och det har hjälpt jättemycket. Och sen har jag också gått med i, det finns en organisation som heter Vi som förlorat barn. De har en syskongren också.
Mm. Så via Facebook då eller?
Ja, precis.
Ja. Mm. Det känner man till.
Mm. Mm. Och så var jag på en syskonhelg i Göteborg i oktober. Så det skulle jag rekommendera till alla som har förlorat någon, oavsett vilket sätt, hitta folk som förstår.
Jo, med alla de här stödorganisationer och så här, det är otroligt viktigt. Precis. För ofta så har man ju det behovet man vill och behöver liksom prata med andra som förstår en, som har gått igenom liknande.
För jag kan prata med vilken människa som helst, men om de inte varit med om det så kommer de inte fatta. Och det är jag glad för dem att de inte fattar. För jag vill inte att någon ska gå igenom det här. Men det är inte samma sak som att prata med någon som faktiskt förstår.
Nej, och man behöver ju det också. Man behöver alla de olika delarna.
Precis.
I sitt nätverk. Både de som vet exakt, gått igenom samma sak. Och sen att man kanske går och pratar med en kurator, psykolog eller terapeut. Och sen att man också i sin vardag kan prata med till exempel kollegor eller vänner, anhöriga och sådär. Familjer runt omkring.
Ja.
Alla de fyller ju självklart en funktion. Väldigt viktigt sådan.
Okay. Och jag har så himla fina kollegor. Och de bara alla samlades runt mig. kollegor och vänner samlades runt mig när det hände och bara överröst mig med kärlek och varit jättegulliga. Och det har verkligen hållit mig vid liv.
För du hade samma jobb då, när det hände, som du har idag.
Precis.
Och hur lång tid tog det innan du återgick till jobbet?
Jag var sjukskriven på 100% i 2 månader. Sen så gick jag tillbaka på 100% direkt, vilket kanske var lite dumt. Kanske borde ha trappat upp lite, men nu.
Det är ju olika, det är så olika fall. Ja. Man vet ju aldrig om det. Man kan ju inte veta innan heller hur man kommer känna eller sådär, hur det kommer gå. Mm.
Så, och jag fick jättebra bemötande när jag väl kom tillbaka.
Vad skönt att höra. Mm, för det är så, det är jätteviktigt verkligen.
Okay, ja.
Hur man blir bemött, hur man, att man känner liksom att det är okej att jag är precis som jag behöver vara i min sorg. Att man får utrymme för det.
Precis. Och bara få komma till jobbet och få tänka på lite annat en stund. Tankarna försvinner ju inte, men det är inte bara det jag tänker på då. Jag blir lite upptagen i några timmar och det hjälper. Det har varit min räddning, jobb.
Vad fint ändå att höra att du känner så. Att, för det är också så otroligt viktigt om man har liksom ett jobb som man trivs med.
Mm.
Det kan ju verkligen göra skillnad på hur man, alltså hur, på vilket sätt man utvecklar, alltså sorgbearbetningen. Det gäller, antingen kan det hjälpa sorgbearbetningen, eller så kan det ju självklart också i vissa fall fördjupa det.
Ja, jo.
Om man inte får rätt hjälp eller rätt stöd.
Jag är väldigt nöjd med hur folk runt om mig agerade. Men sen absolut, när det har gått ett tag så avtar ju det lite grann. Och det är ganska naturligt. Man får inte så jättemycket stöd från samhället efter ett självmord. Det var jättefin ambulanspersonal och polis på plats när det hände. Men efter det så blir man ganska bortglömd. Det är ingen som har hört av sig till oss. Det är ingen som har kollat hur vi mår. Sen har jag själv haft kraft att kunna söka hjälp själv. Och då har jag fått fantastisk hjälp. Men det borde finnas något typ av så här kristeam som liksom kan,
som kliver in och liksom tar över och,
precis,
stöttar och hjälper till. För det blir ju också mycket praktiskt, självklart, direkt efter också.
Precis.
Man ska börja planera en begravning mitt i allt.
Och åtminstone kolla om vi behöver hjälp. Sen om vi säger nej, absolut. Men det hade varit skönt om det var åtminstone någon som kollade till oss.
Absolut.
Från någon myndighet. Mm. Eller, för man känner sig ganska bortglömd som anhörig. Vi har ju via Viktors minnessida så har vi lyckats samla ihop 12 300 kronor till Suicide Zero.
Mm. Vad fint.
Och det känns jättebra. Mm. Och det tror jag faktiskt att Viktor hade uppskattat.
Oh ja. Yeah. Mm. Och den minnessidan finns fortfarande uppe sådär. Så det, att det går att
gå in och
skänka lite.
Ja, skriva något fint. Ja. Jag och min pappa går in där och tittar ganska ofta.
Mm.
Tittar på bilder och det.
Ja, då får ni som sitter och lyssnar på det här gå in också, Viktors minnessida, och gärna bidra också till insamlingen till Suicide Zero. Ja, nu har vi ju suttit och pratat här ett tag och tiden bara rinner iväg. Men det känns jättefint och vi hade kunnat sitta här en timme till, känner jag, men det funkar ju inte. Men innan vi avslutar så skulle jag gärna vilja ställa en fråga. Och det är om det finns någonting som du vill skicka med till våra lyssnare där ute. Och kanske främst då andra syskon som har förlorat en bror eller en syster.
Jag skulle säga, hitta folk som förstår dig. Hitta andra syskon. För det finns ingen annan som kommer förstå om de inte varit med om en förlust själva. så hitta andra syskon. Det finns bra syskongrupper på Facebook.
Mm.
Och om du mår dåligt, sök hjälp. Även om vården har många fel så går det.
Det finns
hjälp att
andra
få.
Organisationer absolut, ja. Som jobbar med mycket med det. Med självmord. Ja.
Precis. Och ta vara
på det. Som jobbar för att förebygga självmord. Precis. Ska jag säga.
Mm. Och ta vara på era syskon om ni har några. Innan det är för sent.
Vad fint sagt. Stort tack till dig, Julia, för att du ville komma hit idag och berätta om Viktor och er relation.
Tack för att jag fick komma.
Tack. Och stort tack till er också som har lyssnat. Och vill ni komma i kontakt med mig för att själva gästa podden, av er till mig på sorgsnackpodcast@gmail.com. Så tack för idag. Ta hand om er. Hej då.
Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.